Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burlesque-podden. Jag heter Aurora Brännström. Jag har hjälp av min vän och kollega Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions. Det här avsnittet kommer bli väldigt spännande, tror jag. För att jag har en gäst här som är något av en fan till våran podd, har jag förstått. Den här gästen är också magiker, storyteller och underhållare. Och han heter Anders Fox. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att vara här överhuvudtaget.
Ja.
Ja.
Nej, men det är ju så roligt. Vad jag menar med att det här kommer kanske bli lite annorlunda är ju för att du håller ju egentligen inte på med burlesk.
Nej, precis. Mm. Men jag har ändå varit inne, inte nosa på burlesk, men jag har jobbat med burleskartister.
Mm. Precis.
På Melt för 2 år sedan.
Ja.
När man öppnade upp där nytt på
Malmskillnadsgatan.
Precis. Och yes. Då liksom blev jag inslängd där. Och mötte fantastiska burleskartister.
Du träffade en massa fantastiska artister där. Och du och jag träffades ju också på
precis.
Melt.
Precis. Ja, det gjorde vi.
Ja. Och det är så roligt för att jag har ju träffat flera stycken av mina gäster just på Melt. Eller någonstans där jag... Där har blivit att jag tror att säga, men du är ju inne i burlesksvängen. Och sen så visar det sig att det kanske inte riktigt var så. Utan att, ja, men du liksom... Några andra av mina gäster också har blivit mera inslängd i det. Eller så här, hamnat där av en slump. Och så, ja, fast det har funkat väldigt bra.
Ja, alltså det jag förstod av Melt var att de ville ha en variation. Mm. Alltså även om inriktningen var burlesk så liksom ville de ha cirkus eller varietéartister.
Mm.
Och det jag tyckte var intressant just när jag kom in med magin var ju att man fick, som sagt, den här bredden av det. Att burleskartisten i sig gav sina nummer och sina häftiga, just det här, den kvinnliga friheten kunde visa upp sig själv. Och det jag fanns till för var också det... Antingen att kunna inte mingeltrolla liksom, vid borden i det här lilla nära. Men också kunna ge publiken typ den intellekta underhållningen som jag ser att magi är.
Ja, men det har du ju alltid... Eller så har jag ju tänkt att ja, men det är ett bra komplement. Liksom, att vara en person som kan gå ut och interagera med publiken väldigt nära. blir det ju.
Ja, men precis. Det blir ju det. Alltså, man är nästan alltså, mitt framför ögonen under näsan som man brukar säga så är magi. Fungerar det egentligen bäst tycker jag. Mm. Liksom, när man är så nära och kan ta på korten och nästan blir förundrad och förvånad över vad är det som händer här och nu. Ja, det är så verkligt.
Ja, jag är ju personligen lite rädd för den typen av magi. Faktiskt.
Okay,
för att jag tycker inte om att bli lurad.
jag förstår den tanken. Och det är någonting som jag inte fightas med, skulle bli fel ord, men det är någonting som jag vardagligen möts av. Mm. Att man inte vill bli lurad. Och det är fullt förståeligt. Det är en mänsklig känsla att man inte vill bli lurad.
Mm.
Och jag ser nog det mer som att magi handlar inte om att lura folk. Det handlar om att ge en förundring eller en förvåning. Och egentligen ge hopp till människor att det omöjliga är möjligt.
Just det.
För magi handlar inte om mina fingrar. Det är vad som handlar om som händer i din hjärna.
Ja.
Och hur du upplever världen just nu och just här. Mm. Och som sagt, att det omöjliga blir möjligt.
Mm. Men jag tror faktiskt att det har lugnat ner sig lite för mig. Den där rädslan.
Då kan jag andas ut.
Men för jag tror faktiskt att vi snackade ändå lite grann om det. Vid något tillfälle när jag och min man var där och spelade. Och så var du där samtidigt. Och jag Jag har ett minne av att jag sa det till dig. Så här, ja. jag tycker att det är lite läskigt. Liksom. Mm. Men sen så såg ju jag dig hålla på där under kvällens gång. Och liksom, jag slappnade av lite i det. Och sen har jag sett en massa annan magi efter det här faktiskt.
Ja.
Och tyckte att så här, ja, men okej, det kanske inte är så farligt. Fast jag är fortfarande den här lilla, så där, vad säger man, min primalkänsla av att ja. Så här, oh, ja, jag vill inte tappa näsan liksom.
Nej, 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 och det vill man ju inte heller liksom. Man vill inte bli grundlurad. Man vill inte känna sig dum.
Ja.
För det kan, alltså, viss magi har väl tidigare varit så. Titta på mig som magiker, vad jag förmågor eller krafter jag har. Och jag kan, haha, är mycket bättre än dig.
Mm.
Nu kan jag uppleva under 80-90-talet så försöker man förändra det inom magins värld. Liksom, att det handlar egentligen mer om åskådarna, att vi upplever någonting tillsammans.
Mm.
Än att det, titta mig, jag är stor och stark och heter Gandalf och liksom har massa krafter. För det är inte det längre det handlar om. Det handlar Nej. Mer om att magi är en gåva liksom förpackad i förundran.
Mm.
Så det är mer åt det hållet, att vi upplever någonting och kunna ge någonting.
Ja. Anders, vi måste ju, tänker jag, börja från början här. Vem är du? Snälla berätta lite grann.
Oj, vem är jag? Jag är då magiker.
Mm.
Och jag har hållit på med det här professionellt i 10 år. Jag började när jag var liten, eller alltså så här, om vi ska gå den långa resan. När jag var 6 år gammal så spelade jag väldigt mycket dataspel. Jag är född och uppväxt i en datafamilj. Och när jag var 6 år gammal så tyckte min mor att Anders spelade alldeles för mycket Amiga och PC. Och han borde göra någonting aktivt, alltså röra på kroppen. Och då tänkte jag så här, när jag är 6 år gammal, åh bra, fotboll, innebandy, hockey. Nej, det blev dansskola.
Ja.
Så min mor satte mig i dansskola och jag började dansa. Jag höll på med dans sen jag var 6 år gammal upp till 15 år. Och i och med det så liksom har jag alltid stått på scen på ett eller annat sätt. Och efter det så kom jag in på teatergymnasium. Gick det 3 år och började liksom förstå hur man står på scen och gestaltar saker och ting.
Mm.
Och sen så gick jag Kalle Flygare teaterskola. Och där någonstans så upplevde jag att teatern som de lärde ut var lite konstigt. Alltså jag tyckte inte att jag förstod så mycket. Eller det gav inte mig jättemycket.
Okay.
Så då kände jag att då ville jag bli teaterlärare. Så då gick jag en dramautbildning på lärarhögskolan. I 5 år. Så jag utbildade teater- och medlärare på gymnasial nivå. Och samtidigt som det så började jag med magi.
Mm.
Som hobby. För det var kul grej. Och sen när jag hade gått ut min lärarexamen så började jag få jobb som magiker. Och hade gjort liksom några ganska stora gig tidigare. Det var en väg utomlands och jobbat fram och tillbaka i min utbildning.
Mm.
Så då sa jag till mig själv, okej, okay, nu är jag 25 år gammal, nu är jag med 5-årsperiod. Kan jag leva på den 30 så gör jag resten av mitt liv. Åh, tydligen så kunde jag det.
Wow.
Ja, precis.
Ja.
Så att jag slängde mig ut i ett bananskal och bara se, vad händer med livet?
Ja.
Och det är ungefär så jag lever i mitt liv just nu. Jag tar året som det kommer. Jag njuter så mycket jag kan av den konstform som jag håller på med. Jag utvecklar den, jag försöker förstå den mer och mer. För att magi är en konstform som, även om det är en av de äldsta underhållningskonstformer som har funnits i världen, så är den väldigt, väldigt oberörd. Alltså, det är inte så många som har analyserat eller filosoferat runt det liksom, överhuvudtaget. Och det finns mycket man kan bottna ner sig i.
Ja.
Så att, ja, det är jätteintressant tycker jag.
Ja. Aha, men gud vad spännande. Min fördom var liksom så här, jaha, men håller man på med magi, då har man ju kanske gjort det hela sitt liv, eller så här.
Ja, jag förstår det också. Det förstår jag alla gånger. Att man säger när man var 6 år gammal eller 8 år gammal fick man trolilåda och sen så stannar man kvar där. Nej, så var det tyvärr inte för mig.
Nej.
Jag tror att det här är min revolution mot mina föräldrar.
Ja, kan du se liksom att du använder dina så här dataspelsfärdigheter i ditt trolleri?
Tyvärr inte. Alltså inte så, mer revolution att jag inte fick en trolleylåda. Det är mer det.
Fan att du satte mig i dansskolan.
Ja, precis. Vad tänkte de? Nej, men alltså, dans för mig har gett otroligt mycket. Just att kunna stå på en scen och underhålla. Det är egentligen typ det jag vet. Jag tror inte jag ska klara mig av mig i ett kontorslandskap.
Nej,
för jag vet inte hur man gör.
Vad var det för dans du höll på med?
Det var showdans. Det vill säga, det var jazz, ballett, reggae, alltså all slags möjlig dans överhuvudtaget. Och sen hade vi en uppvisning en gång per år liksom mot vårkanten. Och jag tror där också att jag skulle inte säga någonting.
Nej, jag bara funderar på, har du tävlat och sådär? Eller?
Nej.
Nej,
inte i dans.
Nej.
Det har jag inte.
Mm.
Det har jag nog. Nej, jag tycker bara om att stå på scen och dansa. Det är kul, liksom visa upp men aldrig tävla i det.
Ja, just det.
För det var inte vårt syfte med den skolan som vi gick i. Vi lärde oss liksom koreografier inför årets föreställning. Liksom.
Ja, just det. Men hur kändes det för dig då som 6 år som suttit vid datorn att komma ut och liksom dansa, visa upp dig och stå på scen? Och...
Ja,
Hade du längtat efter det?
Nej, det tror jag inte. För jag inte visste att det fanns. Utan jag tror mest att jag bara var uppslängd och provade på. Mm. Det är som varje 6-åring som helst. Som så här, nu får vi se vad som händer. Och det funkade bra. Uh-huh. Och så körde man vidare på liksom. Så det blev som en rutin liksom.
Uh-huh.
Och så tänkte man inte mycket på, oj, där står det en massa människor. Oh, ja, vem bryr sig? Mm. Jag tror att man som 6-åring inte tänker så mycket, man bara gör.
Uh-huh.
Jag tror sen att man börjar senare ett par år, det har jag märkt nu också på de senaste åren. Att man börjar bli mycket mer medveten om sin publik. Mm. Alltså... På gott och ont på ett sätt. Inte att man har scenrädsla, men man blir liksom, kan vara mer nervös liksom.
Okay.
Vissa gånger, beroende på vad det är för, i publiken och vad ska jag göra inför min publik.
Mm.
Det var någonting jag upptäckte väldigt, väldigt underbart på Melt. För att burleskpubliken var helt fantastiskt underbara människor.
Okay.
Ja, men jag fick så otroligt mycket kärlek från första gången jag gjorde liksom mitt första nummer där.
Vad härligt.
Ja, men det var någonting som slog mig bara liksom. För att jag har jobbat väldigt mycket sagt, med olika publiker. Jag har jobbat utomlands i 3 år för fritidsresor på liksom, familjehotell.
Mm-hmm.
Och då har man en viss publik som man liksom måste inte jobba emot, men de är på ett sätt liksom. Men burleskpubliken var liksom bara med en stor öppen famn.
Mm.
Det var helt magiskt.
Magiskt.
Ja, men det var ja, men verkligen, även om det låter ironiskt just nu, eller väldigt sådär konstigt klyschigt. Ja, men det var magiskt. Så.
Vet du att jag kom på att livet är klyschigt? Alltså, klyschor finns ju för en anledning.
Ja, jo, men det gör det. Det är bara man inte vill använda dem som man blir... Paketerad eller sätter i facket. Det är väl det.
Jo, fast det är ändå så här, det är fint på något sätt. Men okej, okay, men vad är det som, kan du sätta fingret på liksom varför du kände så? Vad det var med burleskpubliken som gjorde det här möjligt liksom?
Jag tror att det har att göra med att det som sagt, själva burleskgenren är en sån öppen och ärlig och naken, alltså på sitt sätt. Så att publiken tar emot en person. Och då måste ju publiken ge så mycket tillbaka också.
Mm.
Så jag tror det är det handlar om. Jag tror att publiken, eller den burleska publiken är också en öppen publik.
Mm.
Som kan ta mer, eller är öppen att liksom se mer än vad en annan sorts publik som kanske sitter på ett företag
just
kan
det.
Se. Liksom.
Ja, men just det. Kan det ha att göra med... För burlesk bygger ju mycket på interaktion också mellan artist och publik.
Mm.
Och ja, det kanske är det också du tänker där, att det känns att den här publiken är van att tjoa och tjimma och liksom få delta på ett sätt.
Så, ja, precis. Ja, men verkligen.
Mm.
Så att de är liksom med i showen.
Ja.
Så man inte känner att man står och trollar eller kör magi för en vägg liksom.
Mm.
För det har man upplevt ibland.
Ja, du har det.
Ja, ja. Oj, oj, oj. Det har hänt.
Ja.
Då är det bara leva glad och fortsätta.
Oj, hur tacklar du det?
Alltså, det handlar väl mer om att om jag möter en publik som jag känner okej, det här är en vägg, det händer ingenting. Då är det mitt jobb som magiker att försöka ta mig under vägen.
Mm.
Och då är det mitt jobb att alltså, köra, byta akt eller tänka okej, vad har jag i mitt bakhuvud? Vad kan jag göra? Vad kan jag ändra, förändra, fixa i ordning så att publiken hänger med mig?
Mm.
För det är alltså, mitt jobb på scen är att jag står där frivilligt. Det är ju mitt val att stå där.
Mm.
Och därför ska jag se hela min publik och få med dem på det tåget jag vill att de ska åka.
Mm.
Om jag inte får det, då är det mitt förbannade ansvar att lösa det problemet. Det är så jag ser på det.
Ja, gud, det låter rätt så tufft.
Fast det är nog inte så tufft. Kanske i början så kanske det är tufft. Alltså när man märker att okej, okay, alltså nu pratar vi i början om typ alltså min karriär liksom, eller min period av att arbeta med. Då är det tuffare, men jag har lärt mig genom året att tycka om det.
Mm.
Jag kan säga ungefär 4-5 minuter av min show eller min akt handlar egentligen mest om att lära känna min publik och se vilka funkar inte liksom.
Just.
Så det är en uppvärmningskurva liksom.
Ja.
Så att det är så jag arbetar.
Ja. Men jobbar du alltid på det här sättet att du liksom mingeltrollar, om man säger så? Du går fram till folk och gör... Eller har du också shower? Förstår du
vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar.
Ja.
Jag gör både och. Jag mingeltrollar. Eller så här, jag kan mingen trolla och jag har också scenshower. Mm. Så det beror på liksom vad man vill ha in mig med.
Mm.
Eller vad de vill att jag ska göra.
Mm.
Men jag tycker bäst om att först mingeltrolla med publiken och sen köra en scenshow.
Okay.
På grund av att när jag först minglar med publiken så lär jag känna dem.
Mm.
Alltså jag får ett ansikte på dem, jag får nästan ner på vad de heter och så vidare. Och jag har ganska lätt att komma ihåg namn, vilket är till min fördel.
Åh gud, kan jag få den förmågan av dig? Ja.
Jag har jobbat många år med just den tekniken, eller teknik och teknik, men liksom försöka komma ihåg namn.
Mm.
För att det hjälper mig väldigt mycket.
Mm.
Och sen då när jag har minglat bland gästerna så går jag kanske backstage och tar det lugnt någon timme och sen kör med scenshow.
Mm.
Men då har jag också, delvis har jag lärt känna min publik, men de har också lärt känna mig.
Mm.
Så de är inte nöjda, vad är det där för Jeppe som går upp på scenen nu? Utan vi liksom, ja, jag skapade band redan från början.
Just det.
Det tycker jag väldigt mycket om.
Mm. Finns det många sådana liksom arenor där du har möjlighet att göra det, tycker du?
Nej, tyvärr inte. Och det är nog vi magikers egna extremt oförmåga att skapa arenor.
Okej.
Okay. Faktiskt.
Jaha.
Ja, jo, för det jag har upplevt funnits är väldigt lite av just en öppen scen för varieté och cirkus och magiker då. Vilket jag tycker magi är en slags idéfacket. För att stand-up-scenen är en stand-up.
Mm.
Där kan vi liksom inte komma in just nu.
Nej.
Och trolla liksom. För att de vill inte ha oss. Och det förstår jag också. För det är en helt annan grej. Och sen så har man trubadurer liksom. Och då har man den världen. Och så ska man gå in där. Så det finns, väldigt många scener. Men ingen för oss just varieté eller cirkus eller magiker.
Mm.
Vilket jag tycker är synd.
Just det.
Jag vet inte varför det är så. Det är kanske för att vi sagt är lata människor och inte orkar ta tag i någonting. Så kan det vara. Det har ju funnits en restaurang här i Stockholm som heter Merrick Bar.
Just det.
Som, ja, som fanns ett bra tag, som var en helt fantastisk scen.
Mm.
Men tyvärr så gick de i graven.
Mm.
Så kan det vara liksom.
Ja.
Så att just nu så är det väl mest, man gör sina alltså man gör sin jobb på företagsgig. Mm.
Då säger vi så här, alla som lyssnar och ni som är producenter eller ni som är lite så handlingskraftiga personer, hej hej, starta upp ett ställe där det här kan funka, det här konceptet. Mingeltrolleri och shower.
Det vore kul. Alltså, det här, ja, det är klart det finns, det är inte så. Jag har turen just nu till exempel, jag ska i höst köra en, i Helsingborg ska jag vara med i en dinnershow, alltså en krogshow. Där vi är fyra showartister och så jag som varietéartist med. Så det finns liksom. Men det finns inte lika brett och öppet som stand-up till exempel.
Nej.
Vilket vore jättekul. Men, ja.
För stand-up tänker jag, det borde ju ändå vara någonting som skulle kunna samarbeta med ditt sceneri. På sätt och vis.
Ja, precis. Mm. Det tror jag också.
Tar du mycket liksom företagsgig eller vad kan det bli för dig?
Ja, vanligtvis just nu så är det företagsgig.
Mm.
Det är den vanligaste jobbformen jag har.
Mm.
Och då är det allt ifrån fester till evenemang till event där man är. Och då är det sagt antingen mingel eller en scenshow.
Just det.
Så det är mycket att jag reser genom Sverige. Liksom. Mm. Man tar allt från norr till söder.
Ja, men det har jag ju sett mycket på dina sociala medier att du verkar göra.
Ja, precis. Det blir så.
Ja.
Där festen är, där brukar jag komma. Liksom.
Ja. Men det måste väl ändå vara kul? Eller?
Det är jättekul. Alltså det är fantastiskt. Ja.
Mm. Men utmanande också kan jag tänka mig, för det lär ju vara väldigt olika publik då.
Verkligen, alltså man lär sig alltid någonting. Den ena kvällen är inte den andra lik på något sätt.
Mm.
Det är också allt ifrån resväg, hotell, har man någon loge, har man inte en loge. Alltså har man headset eller har man magstödet den här kvällen. Ja, men alltså den ena kvällen kan vara att man står på ett femstjärnigt hotell med full strålkastad ljus. Den andra kan vara att man står i en loge, middle of nowhere och sen till höger och så bara, ja, PA, nej just det. Hej, 40 fulla liksom taxichaufförer. Man bara, nej, party, nu kör vi. Nej, men det är också helt underbart. Liksom. Så det är den variationen som gör att man fascineras varje gång.
Jag tänker, Anders, skulle du säga att du är en bra människokännare?
Ja, det skulle jag nog säga utan att skryta.
Mm.
Det tror jag alla gånger jag är. Jag tycker om också att mer lyssna på människor än att stå i centrum. För att det är mitt jobb.
Mm.
Jag står så mycket i centrum redan nu. Så att jag behöver inte stå i centrum när jag är privat. Och i och med det så tycker jag det är mer intressant att lyssna på människor och förstå människor genom åren.
För det här tänker jag är superspännande. Alltså det här är en diskussion som jag har touchat med flera av mina gäster. Det här att man som burleskartist liksom hela tiden jobbar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Med sin publik på ett annat sätt jämfört med, alltså, vad ska man säga, inom situationstecken då, sån här finkultur. Och det är ofta att man drar paralleller med liksom Dramaten eller Operan, konserthuset. För det är en typ av konstform där man inte riktigt tar in publiken på samma sätt som är burlesk. Men jag tänker att det du gör är ju ytterligare ett steg.
Jag är ju beroende av min publik, ja, faktiskt.
Ja, men visst, du går fram och snacka med din publik också.
Ja.
Så det här är ju att dra den där grejen ett snäpp till.
Jo, men det är ju verkligen. Och som jag sa tidigare, alltså, de måste med på mitt tåg. Mm. Det jag gör. Mm. Och jag har ju också, alltså, jag har ju nummer där jag plockar upp någon på scenen, eller två stycken, och vi gör inte tillsammans.
Ja.
Och det tycker jag är ännu mer intressant, för då blir det en slags teaterpjäs. Mm. Alltså, vi skapar någonting tillsammans. Och det den personen gör, det följer jag med på.
Mm.
Alltså, vi har någon slags indirekt avtal att okej, det här är någonting vi gör tillsammans och det blir det blir.
Mm.
Liksom. Så att, och det är också intressant, för att då blir min show alltid olika.
Ja.
Det kommer aldrig vara samma monotona grej som att man typ spelar samma sång varje kväll.
Nej.
Och jag kan tänka mig att mellansnacken, om man är musiker, är det stället där man kan improvisera liksom, eller säga om man vill. Men annars så blir sångerna ganska statiska.
Ja.
Får jag för mig? Du är ju musiker liksom så här.
Alltså det roligaste jag tycker faktiskt, det är om man har en publik där man kan köra mellansnack som blir lite intimt liksom. Mm. Eller man ska säga, att man får kontakt med publik. Det är typ det bästa jag vet. Fast jag tycker också att det är roligt att bara så här. Fast man ser det på olika sätt. Mm. Så här, vissa gig när vi gör mycket mingelgig till exempel, jag och min man. Och då är det inte som att man snackar med publiken. Oftast inte liksom. Och då blir det mer som att man ser det gigget som, men nu så repeterar vi fast med publik liksom.
Mm.
Nu får vi köra igenom vår repertoar och det är ju rätt så nice liksom.
Jo, men det, kan,
Det är roligare än att öva.
Ja.
För att då får vi ändå vara så här fina och piffade och vi syns och sådär. Men det är verkligen en helt annan pryl mot att stå i en litet, på en liten scen i Gamla stan och liksom ha så här 40 pers tätt in på sig. Och, för att jag tycker att det är jättekul när man kommer till den nivån så här, några låtar in i gigget när man kan börja skämta med publiken.
Mm.
Fast jag tycker att det är väldigt beroende på vilka som sitter där. Det kan också vara lite jobbigt. Att liksom,
på vilket
sätt då? Ja, jag är väldigt så mycket, jag känner av energier tror jag.
Okay.
Alltså jag kan känna liksom så här, om någon är skeptisk till exempel. Ja, jag tänker det här är ju sådana saker som du då direkt måste hantera.
Mm.
För mig blir det så här, jag måste jobba för att så här, samla min publik då.
Mm.
För jag har ju inte riktigt möjligheten att gå fram då till var och en. Utan, om jag vill säga att det är 40 pers, det är ändå ganska liten intim publik.
Mm.
Så blir jag väldigt mån om att så här, Ja, hela det här rummet ska känna sig bekväm. Alla ska förstå mina skämt. Och ibland så går det här på kanske två mellansnack. Och så kan man slappna och bara, ah, de förstår mig. Jag kan babbla på, de skrattar. Eller så känner jag inte riktigt den responsen. Okay. Och då kan jag känna mig lite obekväm i det.
Hur hanterar du det då?
Jag sätter nog på mig lite skydd. Liksom. Då blir det mer att då tar jag bort skämt, tror jag. Och så blir det liksom mer att jag, tills jag märker att jag fått dem med mig, då kan jag börja skämta igen. Liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Du känner liksom att, menar du då att musiken är ditt skydd, eller?
Nej, mer mig själv. Liksom att jag, en sak som jag märker väldigt tydligt, nu sitter jag och babblar här. Jo, men jag märker att jag, när jag blir bekväm, det är då min så här konstiga Stockholmsdialekt kommer fram. Jag har ju inte stockholmska sen barnsben, men jag, på något sätt som att när jag släpper, då blir det ändå något så här, fast blandat med mitt gamla dalmål. Liksom. Ja. Jag hör det direkt på mitt sväng. Alltså, okej, nu har Aurora slappnat av. Medans om jag inte har gjort det,
nej,
då blir jag mer så här kontrollerad,
ja,
i mitt tal. Och börjar kanske prata mer så här faktamässigt, typ. Ja, den här låten spelade de här in det här året.
Uh-huh.
Och vi tänkte göra en tappning på den. Och vi har tagit inspiration, bla bla bla. Medan jag, om jag slappnar av, så bara, ja. Ja, men då så, då kör vi det här. Och det är ju, alltså jag kan börja prata lite mer från mig själv. Och bli lite mer grov.
Uh-huh.
Och så, ja men den här sången tycker jag är jävligt sexy liksom. Och därför att bla bla bla, jag kan relatera.
Ja, men sånt där är så spännande, ja, på ett sätt, just som du säger. Ja. Alltså det här att man sätter upp ett skydd liksom, eller att man känner, okej, nu följer de inte med, eller de reagerar inte som jag vill att de ska göra.
Mm, mm.
Och det blir, alltså det finns extremt mycket just i magin. Speciellt alltså om man antingen står på scen eller kör mingel.
Mm.
För att även om det är mindre grupper, alltså mingel är ju aldrig en person, utan det är kanske två eller fyra eller sex eller åtta.
Ja.
Och märker jag också då att, som sagt, nu hänger de här inte med på till exempel den humorn som jag har.
Mm.
Så får man ju så här, okej, släpp den, gå vidare och gör någonting annat. Liksom. Det är det, man har en viss bredd liksom, som man får spela med.
Alltså jag tror i och för sig, nu när jag tänker på det, att jag ibland kan hantera det tvärtom också. Att jag så här, ja men hörni, vet ni vad? Så här, man får skratta när jag säger så här och så här.
Ja, precis, ja.
Ja. Det har ju hänt också.
Men det är ju perfekt, det är jättebra. Jo, men det är det. Ja. För jag tror också att man behöver ta upp det som sker i rummet.
Mm.
Alltså man behöver acknowledge, heter det på engelska.
Ja.
Alltså uppmärksamma. För det har jag också märkt. Att exempel när jag kör någonting, om man har en man som typ sitter vid ett bord med händerna i kors.
Mm.
Och bara tittar på en, nästan stirrar på en som att säga, vad i pipsvängen ska du göra nu?
Ja.
Så jag brukar alltid säga, ja men vad skönt, talang är det här. Och då liksom, inser han liksom så här, okej, han skämtar om mig.
Ja.
Och jag vet om liksom att okej, det här är situationen.
Precis.
Så man måste göra någonting av det liksom. Mm.
Jo, men visst, ibland så hör jag så här, om man är på någonstans, så det händer ju ibland att så här, man spelar på en pub typ, men det är ändå en scen.
Mm.
Och då tänker man sig kanske att, ja men folk får ju småprata, men då behöver vi inte sitta och liksom skrikbabbla.
Nej.
Just när vi sjunger.
Nej, nej.
Så här. Och det är ju sån där grej som jag ibland liksom så här, ja hörni, då tänkte jag bara säga att det är jag som är sångerskan, här är bandet. Jättetrevligt att ni är här, ni ska vara avslappnade och prata, men så här, inte lika högt som jag. Så här.
Nej.
men så man kan säga såna grejer, så kanske det släpper liksom.
Jo, men det är klart, det är
men
jättebra.
Kan inte du tycka att det är lite ansträngande att behöva göra det? Eller ser du det bara som en utmaning som du tycker är kul liksom?
Jag tror att så här, när jag står på scen, så har jag en spotlight på mig.
Mm.
Så att indirekt så vet folk att någonting händer där borta.
Mm.
Och jag låter så att man ser mig. Och så att där tror jag inte det finns något problem. Det är som sagt, det är nog mer problem när man är i en mingelsituation.
Mm.
Man måste gå in och starta en ny situation för människor, så kanske redan sitter och pratar med varandra eller någonting.
Just det.
Men det är också någonting jag har lärt mig genom åren. Jag har inget problem med det, för det är mitt jobb.
Mm.
Mitt jobb är att underhålla. Jag får betalt för det här, och jag vill gärna göra mitt jobb bra.
Ja.
Liksom. Så att jag kommer vara där förr eller senare, så det är bara att köra på.
Men då blir jag väldigt nyfiken på liksom dig som person då.
Ja.
För när du gör det här, då, jag tänker mig att du går in i din artistperson. Men är du lika social som dig privat?
Det var nog som jag sa tidigare, att jag tror att när jag kör magi, så är jag mer social. Jag är nog mer en Jag tror att jag är en mer uppskruvad version av mig själv.
Ja.
Det är självklart att man plockar upp delar hos sig själv och sänker vissa delar hos sig själv.
Mm.
Liksom. Och jag tror att när jag är privat så är jag nog mer avslappnad eller liksom mer tillbakadragen. Lite så. Så ja, det, men jag är fortfarande Anders. Jag sätter liksom inte på mig någon direkt karaktär eller någonting.
Nej.
Även om jag har på mig skådespeleri och har jobbat med den diskussionen också. Så här, vem är man? Vart är man på väg? Alla de här vena och håna och så vidare som finns där. Men så har jag nog inom magin känt att jag vill inte vara den här karaktären.
Nej.
Magiken. Som sagt, som är så häftig och ball och mystisk och magisk.
Mm.
Utan jag är mer en person som går upp och säger så här, hej, mitt namn är Anders Fox. Mm. Nu ska vi ha kul ihop. Nu kör vi.
Just det.
Och mer öppna upp mig själv, ha kul med publiken. För att för min del så handlar det lika mycket om att ha roligt med publiken som att göra dem förvånade och ge en magisk ögonblick.
Mm.
Båda två är lika viktiga för mig.
Just det.
Så att jag tror att jag blir nog sagt mer Anders Fox när jag går upp på scen. Om det var något svar på din fråga,
men
jag vet inte. Jag vet inte själv om det lät någonting
men positivt. Men det är ändå liksom, det låter ju ändå som att det är du.
Ja, jo, men det är
precis. Så du är ganska social privat också då, tänker jag.
Ja, det är jag på ett sätt. Mm. Alltså jag är social, men jag är nog mer privat. Jag lyssnar mer än att prata mer privat.
Ja.
För pratar jag så mycket med mitt jobb och jag träffar så många människor så ibland så blir det lite tröttsamt och då är det skönt att bara så här, kunna stänga, låsa dörren, vara med sin familj och bara slappna av. Det är nog det skönaste jag vet just nu.
Just det. Nej, men jag tänker bara för att ganska många artister som jag känner och som jag också har intervjuat här säger ju att de går in i en roll på ett annat sätt och att det är därför som de vågar titta folk i ögonen eller som de vågar ta plats.
Mm.
Men att privat så skulle de kanske inte göra det.
Nej.
Så.
Jag tror att i och med att jag som 6 år gammal stod på en scen så är det enda jag vet. Och jag har jobbat så mycket med mig själv som skådespelare. Alltså inte psykologiskt, inte så här, alltså, inte den biten, men liksom att förstå hur jag ser på världen och hur vad jag tycker är intressant och vad mina värderingar ligger har jag fått så många år genom att jag har varit betraktad på en scen. Vi har haft så många människor som har sagt så mycket saker om mig genom åren. Så jag liksom, okej, så här borde jag uppleva mig själv, så här är jag på ett sätt. Sen vet man ju aldrig vem man är. Det är alltid någon som betraktar en, så är det. Sen kan man ha en självkänsla och självkännedom som är helt annorlunda.
Ja.
Jag vet om att väldigt många av mina vänner säger till mig, du är nog en av de mest sociala människorna jag känner.
Mm.
Men jag själv kan tycka, nej, det är inte alls. Alltså, och det är också så här, det beror på hur man ser på saken.
Visst.
Men jag tror inte jag är en karaktär, som sagt, tack vare att jag har stått på scen så länge. Så jag vet ingenting annat.
Mm.
Jag bara är mig själv och det bara är så. Antingen tycker man om det eller så är det, tycker man inte om det, då får man acceptera det.
Mm.
Jag tror inte att det är så mycket svårare. I alla fall inte för mig, det har inte varit så.
Du verkar inte vara så beroende av vad folk tänker då.
Jo. Jo. Jag går hem till kammaren och gråter.
Nej.
Jo, men det är klart att man gör det. Det gör väl alla.
Mm.
Alltså på ett eller annat sätt. Sen tror jag som du säger, alltså, jag tror att man bygger upp skydd. Eller man känner så här, då får du tycka det. Och det är helt okej.
Mm.
För det är din åsikt. Och jag tror det är det jag har lärt mig genom åren. Att just säga, det är helt okej att du tycker så.
Mm.
Och sen så vet jag om att det är någonting annat.
Mm.
Och jag kan också uppleva just med magi att människor har så många åsikter och så många känslor och så vidare. Så att de är tvungna att berätta det till mig efter giggen liksom, eller när man kommer bara ner från scen. Och då är jag så här, men det är okej. Varsågod, jag har ingen problem med det. Det är klart man måste få uttrycka sig.
Mm.
För att ja, alltså min magi, dumt säga så, men alltså mitt sätt att trolla är, om man skulle ta min show till exempel, mitt syfte med min show är att först och främst ha roligt med min publik. Men sen så är magi för mig en konstform.
Ja.
Det vill säga att jag vill också uttrycka mig.
Mm.
Jag vill säga någonting med magin.
Mm.
Så att jag brukar alltid avsluta min show med en tanke. Alltså okay. jag gör ett trick av någon form ihop med antingen en dikt eller en filosofisk text som jag har skrivit.
Okay.
Så jag lämnar min publik med känsla.
Mm.
Och den känslan kan vara antingen att de blir berörda och känner, åh gud, jag kommer ihåg någonting från min barndom.
Mm.
Eller jag tänker på min sambo just nu. Alltså, det är där jag vill komma in som magiker. Och beröra. Och i och med det så har det kommit upp en del människor efter showen och berättat så mycket mer för mig. Sen så är det så att varje show jag har så stannar jag alltid kvar efter showen. Och är antingen i foajén eller i lobbyn eller i teatern. Så att folk kan komma fram till mig. För det tycker jag är jätteviktigt. Just det här eftersnacket liksom, med publiken. Att, att man finns där för dem. Liksom.
Just det.
Så man inte bara försvinner.
Mm.
Sen beror det så här. Är det företagsgig och klockan är 11:30 och jag ska upp dem efter klockan 9. Får vi se. Nej. Men annars liksom, just det här att kunna finnas. Så, jo, det är klart att jag tar åt mig av vad människor säger. Det gör väl alla, som sagt. Men jag tror som sagt, att jag har lärt mig någonstans i mitt bakgrund att det är okej.
Ja. Ja, alltså...
Eller vad tycker du själv?
Om dig?
Nej, och nej om det. Alltså att ha åsikter eller att lyssna på dem eller någonting. Eller att ta emot dem.
Men jag är en helt annan story här nu. Men okay. Jag tänker på dig, alltså... Inte för att skryta jag heller, men jag tror också att jag är en ganska bra människokännare, faktiskt. Eller så här, jag tror att jag förstår, i alla fall efter ett tag jag har snackat med folk. Och det jag ser hos dig just nu, för att vara kvasi-psykolog, är nog ändå att du är en person med ett ganska bra självkänsla. Det är det jag får intrycket av, i grunden.
Ja, det tror jag alla gånger.
Och det betyder inte att jag tror att du aldrig gråter. Nej. För det gör nog alla liksom.
Oj, 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 vad jag har gråtit hela våren. Jo, men det håller jag ändå med. Ja. Gråta måste man, det behöver man göra.
Mm.
Man är ju människa. Man måste öppna sina känslor.
Ja.
Och det är någonting jag tänkt på. Alltså så här, efter att jag började lyssna på Burlesque-podden. Eller så här, jag är poddfanatiker. Det kan jag redan säga
de
redan nu.
De gillar vi.
Ja, nej men alltså seriöst. Jag lyssnar på minst 2 poddar per dag.
Är det så?
Ja, ja.
Oj.
Det finns, min sambo är så här, har du på dig hörlurarna nu igen? Vad är grejen?
Ja.
Det är någonting som bara, jag tycker om att lyssna på podcast.
Mm. Härligt.
Men jo, det jag ville komma fram till var, genom åren så, i och med att jag började dansa när jag var liten, nu kommer jag tillbaka till det igen. Men så var det så att jag umgicks väldigt mycket med tjejer. Jag umgicks väldigt mycket med kvinnor. Som för mig var starka människor.
Mm.
För de kunde göra någonting jättefantastiskt. De kunde liksom så här, ja men deras kroppar liksom, de kunde jobba med sina kroppar genom, alltså så här. Och sen så började jag med teater och det var också så här, tittade liksom både på manliga och kvinnliga skådespelare och så vidare. Så jag tror att jag har haft väldigt nära till mina känslor på det sättet. För jag har umgåtts med tjejer. Nu är det dumt att säga så, för det är dumt att säga så här, om man går som mer tjejer så blir man mer känslig. Det handlar inte om det. Men jag tror att jag har liksom inte haft den här vardagliga kill-uppväxten.
Just det.
Så. Och så har jag haft en mor också som är väldigt mycket så här, det ska vara rättvist, det ska vara jämlikt, liksom, vi ska vara lika för alla. Så för mig så, ja, så jag tror att jag har jättenära till känslorna. Faktiskt.
Ja.
Vill du komma med en diskussion? Jag har ingen aning. Men jag vill nog bara... Ja,
ja, du började ju säga någonting om den här podden. Det förstod jag inte riktigt hur du...
Jo, ja, precis. Nej, men jag tror att... Jo, men det var ju för att Rasmus Wurm pratade om det.
Okej.
För han pratade också om att han var uppfödd och uppväxt med just kvinnor runt omkring sig. Det var det.
Mm.
Och jag har liksom, som sagt, varit umgås med tjejer också genom morgonen, genom dansen.
Just det.
För då var det väldigt mycket mer tjejer... En killar som uppträdde liksom. Och sen genom, vad heter det, skådespeleriet så var det också väldigt mycket. I våran klass så var det nog, vi var 20 elever varav, tror jag, det var 5 killar och 15 tjejer. Så att jag har liksom haft den, jag har haft mer tjejkompisar i hela mitt liv än killkompisar.
Mm.
Och jag har lättare kunnat prata, upplever jag då. Liksom,
ja, jag fattar. Nej, men, och visst, så, som du säger, det är ju, man kanske inte ska säga eller ska generalisera, men de facto så uppfostras vi ju olika.
Ja, faktiskt. Men det gör vi.
Det gör vi, och det blir ju olika kulturer mellan i tjejgrupper och killgrupper.
Mm.
jag tror personligen att det är bra att blanda lite. För att bara tjejer, liksom i en kultur av tjejer, kan ju också bli, få sina problem. Liksom med baktaleri
och avundsjuka. Nu vill jag höra, fortsätt.
Ja, det är i alla fall min upplevelse. Okay. Jag pratade lite med Harley Quinn om det. Att det är... Och det är liksom någonting som man som vuxen får ta ansvar för att det inte händer.
Nej.
Men som kan vara svårt när man växer upp, tror jag. Att liksom inte hamna i sådär. Och jag vet inte vad det beror på, men jag har hört det från så himla många. Att såhär, ja, vi var ett tjejgäng och ja, vi tyckte om varandra, men det var så himla jobbigt. Och alla snackade skit om alla och var som konkurrens och sådär. Det är en väldigt vanlig historia.
Ja.
Medans killar är såhär, ja, det var så rått.
Ja.
Att det blir liksom åt andra hållet, att där är man så rak så att det blir rått och, ja, och hårt liksom. Alltså absolut inte alla över hela liksom, det, sådär. Men väldigt många tycker jag. Jag hör att det finns de, vad ska man säga, stereotypa gängkulturerna som man ser såhär, tjejer och killar.
Jo, men precis. Ja. Jo, det har du alla gånger rätt i. Och det är väl nog det som jag har saknat. För att jag är en kille, varit en kille, men umgås mer med tjejer. Så jag har inte fått den här roa från killgrejen.
Nej.
Men jag tror inte att jag har fått så mycket baktal från tjejer för att jag är kille.
Ja.
Så alla killar umgås med tjejer och alla tjejer umgås med killar.
Ja, men jag tycker faktiskt det. Ja. Om man nu ska prata kön. Men det handlar ju om kultur och uppfostran.
Ja, men verkligen.
Och,
ja.
Precis, norm och tradition.
Ja.
Sådär. Jag tycker, från det ena till det andra,
ja,
att det är så jäkla roligt att du lyssnar på podden. Och du är ju en av dem som så här, verkligen har hört av dig till mig också och sagt att det har varit bra. Det måste jag verkligen ge dig en eloge och mycket värme för.
Varsågod.
Ja.
Gör inte folk det, eller vadå?
Jo, det gör de. Ja. Men jo, gud, jag har fått jättemycket. Ja. Men just att jag tror att du har gjort det flera gånger. Så att jag verkligen så här, fan vad nice.
Ja.
Så det var också därför jag tyckte det var kul att du ville komma hit.
Ja, men jag tror att det är viktigt med feedback också. Eller alltså att få en respons från sin publik också. Liksom. Att man, som vi pratade om tidigare, att kunna få en dialog. För det är väl det här handlar om på ett sätt.
Absolut.
Ja, för annars vore det jättetråkigt om man bara sände ut någonting och så händer ingenting. Ja. Det bara ligger där i eten eller liksom ute på internet.
Ja.
Ja.
Men för att återkoppla då liksom till... För då antar jag att du har lyssnat på våra program.
Ja, jag har plöjt en del. Ja, inte samtliga, men jag har plöjt en del. Ja. Jag har några kvar.
Ja. Har du lyssnat på Nalles program?
Det har jag gjort.
Ja. För att där pratar ju han och jag om det här sköra tillståndet man kan hamna i direkt efter en show. Och om man då möter en publik, så att det kan hända saker känslomässigt där. Och jag tänker, för feedback och liksom kontakt med sin publik och så där är ju superviktigt.
Ja.
Kritik är också superviktigt.
Ja.
Men, och så pratar vi om så här, jag tänker att du är en självsäker person, men vi vet alla att liksom det kan man säga, men det finns ju bottnar såklart,
ja,
av annat. Men när du möter din publik då, vilket du verkar tycka om efter din show, har du då, det måste ju ändå hända någon gång att du får, alltså kanske kritik eller kommentarer på det du har gjort som du kanske inte så här är 100% glad över att få. Eller?
Ja, jo, det är klart det har hänt det.
Och hur hanterar du det, undrar jag?
Jag hanterar det som att... Där tror jag att jag sätter på min karaktärsmask.
Okej.
Okay. Där tror jag är den enda gången jag skulle tänka, okej, den här personen säger det. Det beror helt på vad personen säger.
Mm.
Om den går in på mig som person och börjar liksom, inte attackera, men kritisera det... Alltså, du är ful. Alltså, eller någonting sånt.
Så kan det verkligen kännas ibland.
Ja, faktiskt. Eller liksom så här, för så här, jag vet om att jag inte är världens smalaste människa. Så att liksom, och det kan vara att man går in så här, men du är lite, du är inte modellpojke, men förstår du på scen? Liksom. Mm-hmm. Det har hänt mig.
Okay.
Så där. Och då blir det så här, men okej, bra. Då får du tycka det.
Mm.
Det är helt okej för dig.
Mm.
Och då sätter jag på mig mask och säger så här, okej. Okay.
Mm.
Den här personen har tydligen av någon anledning behov av att säga det här.
Mm.
Och jag vet inte vad den personen har varit med om tidigare.
Nej.
Jag vet inte vad personen har varit med om under tiden de har sett mig.
Mm.
Och det är nog det jag tänker också. Jag tänker nog väldigt mycket på att den här personen... Ja, men jag tänker, för jag vet ju inte. Men jag tänker så här, okej, den här personen har en anledning, de behöver säga det här och de behöver få urs det. Okej, varsågod. Mm. Så länge det inte går över en gräns och blir personangrepp, så tycker jag det är helt okej. Ja. Då har man, jag tycker inte man har rätt att säga till saker och ting, men gör man det så gör man det.
Ja.
Alltså, det reflekterar ju bara vad den personen tycker.
Mm.
Det är inte mer än så. Och sen kan jag alltså, liksom, när jag är klar, så bara okej, bra.
Mm.
Då får du ha en trevlig kväll. Det tycker jag är ännu roligare, om jag ska vara ärlig. Att man vänder sig mot den personen, när man har sagt en jätteelak så här. Så bara, ha en trevlig kväll, tack för att du kom.
Ja.
Och så bara hålla det där.
Ja.
För att inombords så vill man säkert så här. Man vill säga så enormt elaka saker.
Ja.
Men det behövs inte. Det finns inget syfte med det.
Nej.
Det kan ju vara så att personen också vill provocera. Det vet man inte heller.
Mm.
Och då känns det dumt att ta upp den fighten. Liksom.
Mm. Just det.
Men jag tror mer att det, ja, bara avslappnad, lyssna på dem och sen bara, okej, bra, ha en trevlig kväll, tack för att du kom, välkommen tillbaka, fast man vet om att den kommer aldrig komma tillbaka, och gör en det, då har de betalat ännu mer pengar för att se mig och då är jag ännu mer glad, då får jag mer pengar.
Precis.
Ungefär så att, ja, det är nog så jag skulle behandla de människorna.
Bra strategi.
Ja, jag tror det. Jag tror det är min sätt att överleva.
Ja, men det är bra. Jag ska ta till mig lite det.
Okej, hur är det? För jag kommer ihåg en diskussion.
Ja.
Att liksom just det, att det kan bli så.
Mm.
Man vill inte ha det på ett sätt.
Nej.
För att man har så, för det jag tänkte på när jag lyssnade på den, det var just det här att jag vet om att när jag går av en scen så är jag också så här, okej, vad gjorde jag nu den här gången? Vad kunde jag gjort annorlunda? Missade jag den där passagen? Skulle jag sagt det skämtet lite så istället? Alltså, det är klart att man rannsakar och går igenom. Men jag tror det är därför också jag går ut faktiskt till min publik direkt. För att jag vill hellre ha den interaktionen. För de säger så mycket till mig. Så jag får den konstruktiva feedbacken först.
Okej.
Okay. Och sen kan jag gå själv och skriva ner allting och tänka på det.
Okej.
Okay. Mm. Den uppskattar jag mer än att sätta mig själv i min ensamhet. För att när jag sitter själv, då kommer jag på tusentals tankar.
Så faktiskt. Kan man ju vända det, vad smart.
Ja, för att jag är så självkritisk, eller i alla fall jag, alltså Anders, är självkritisk mot det jag gör på scen.
Mm.
För jag vet att det ska vara så bra som möjligt. Jag är en perfektionist på det sättet. Och jag gör nästan, alltså, jag gör om min show årligen liksom. Men jag har en hel del nummer som jag har kvar sedan typ 10 år tillbaka. Och jag har filat och jag har ändrat och jag har justerat som man gör. Och jag kan tänka mig också sånt som du kanske gör som sångerska. Alltså hitta fraseringar alltså på olika sätt i en sång. Du kanske har sjungit en sång i flera år, men du har hittat olika känslor i en olika sätt att sjunga på.
Jag gör olika varje gång jag sjunger dem.
Ja, men precis. För att hitta antingen någonting fräscht eller någonting som man vill experimentera med. Och i och med att jag är en sån perfektionist, så när jag går av scenen och får den feedbacken jag får från gästerna, så får jag först ett godkännande av att okej, de tycker faktiskt att det här är bra. För då kan jag liksom, då kan den här perfektionisten inom mig säga så här, ja, men det var väl inte så dåligt som jag tyckte på ett sätt. För
nej,
man har ju alltid det inombords på ett eller annat sätt, att man tänker just sagt, vad kunde jag gjort bättre?
Nej, jag jobbar jättemycket med det där faktiskt. Jag har jobbat med det i många år, att så här försöka låta de positiva kommentarerna fästa lite mer. Och att så här, låta det andra rinna av. Jag tycker att det är svårt. Jag måste erkänna att jag tycker det är svårt. Men jag jobbar på det och jag liksom säger det ofta till mig. Så här.
Mm.
Nej, men Aurora, nu får du tänka så här. Vad fick du höra som var positivt? Att jag så här, får upprepa det till mig själv och så. Ja, just det. Bra. Och liksom suga in det. Så där.
Ja. Men det är ju viktigt också. För som sagt, man... Det är ju vårt hantverk. Alltså det är det här vi gör. Men ibland så kan man försvinna så mycket i det.
Mm.
Alltså just sången eller trolleriet eller magin. Mm. Och när man försvinner så mycket i det, så vet man inte sen hur det blir där ute. Alltså det är som att man har ett litet barn som är så här, titta på det här, titta så fint det är. Och sen folk blir så här, antingen älskar de det eller så tycker de så här, vad är det för konstighet? och det är så. Men som att det är en språk eller röst på något sätt, så vill man ha den positiva feedbacken. Och man vet aldrig hur det kommer bli förrän man står där.
Nej.
Och då skulle man kunna säga att man är naken eller sårbar eller öppen. Liksom.
Mm.
Och det är ju samma sak med burleskartisterna också. Mm. Man testar liksom på ett annat sätt.
Just det.
Och det gör ju att sagt, sen när man då ser reaktionen från publiken, det är då det magiska händer. Det är just den bron mellan en som artist och publik. Det är där det händer någonting spännande. Det är egentligen det jag strävar för. Liksom.
Ja, men jag tycker egentligen att det är jättehäftigt. Alltså precis samma sak som det här att jag tycker om mellansnack. När jag känner att jag har kontakt med publiken.
Ja.
Så tycker jag verkligen också om att prata med publiken efteråt. Men jag är väldigt mottaglig också för att liksom få den här sköna känslan bruten.
Ja.
Så.
Eller hur menar du då?
Ja, men liksom att, för jag är oftast för det mesta glad. Alltså även om jag kan vara kritisk till saker jag har gjort, så är jag ganska duktig på att släppa det och fortfarande tycka att det är härligt att uppträda och att det går bra. Liksom.
Mm.
Men när jag kliver av scen så är det som att hela jag vibrerar av det här. Liksom. Och kommer det då någon och börjar liksom kritisera eller liksom, jag vet inte, det, på något sätt kan det kännas på att så här, hugga lite med kniv i det här som jag har byggt upp.
Mm.
Och jag har väldigt lätt att då bara tappa glädjen för det.
Ja.
Och bara bli så träffad liksom, ja, av den här kniven och börja ifrågasätta.
Mm.
Så att där, det är det jag menar med att jag jobbar med det. Ja. Det är den delen jag måste, jag ska lyssna på det här vi har spelat in sen och liksom höra din röst som säger att jag gör så här och så här. Faktum är att jag kommer lära mig så jävla mycket av den här podden när jag är klar, eller på att säga.
Är det här dina terapitimmar egentligen? Ja. Gud vad underbart.
Det har ju blivit lite så.
Ja.
Tänkte bara så här, vad tycker du om burlesk? Liksom, från att ha fått en liten smakbit där från Melto till exempel.
Jag tycker att burlesk är en fantastisk, intressant konstform.
Mm.
Jag skulle så mycket gärna vilja se mer av det än vad jag gör just nu. Vilket är synd för att jag jobbar alldeles för mycket.
Ja.
Men jag skulle vilja se mer. Jag skulle vilja ha tid att se mer av det. Jag tycker det är en fantastisk konstform. Där man får uttrycka liksom, det man vill göra med sin kropp. Och den här friheten. Jag tror att jag kom från en... när jag kom till Melt och hörde första gången burlesk, så tänkte jag lite så här, okej, det är personer som klär av sig.
Ja.
Och så, alltså... Mm. Dumt att jämföra med striptease, för det är inte samma sak alls. Men det var lite den känslan liksom, att nu ska man klä av sig och så ska man säga, oh vad coolt.
Mm.
Och när man träffade, som att jag är artist själv och liksom träffade också burleskartisterna, så att backstage och pratade med alla och lärde känna dem också. Men att just se den här friheten från kvinnan och från mannen, att de kan vara så öppna och så fräcka i sin egen personlighet.
Mm.
Det tycker jag är fantastiskt.
Uh-huh.
Jag tycker det är så häftigt.
Ja,
men det är verkligen det. Och det är en öppenhet och det är en ärlighet.
Mm.
Att det är så här, det här är min kropp. Uh-huh. Jag FN vad jag vill med det. Uh-huh. Och ni kommer älska det här. Ja, men verkligen. Ja. Så att, uh-huh, jag tycker det är bara coolt och häftigt.
Mm. Apropå det, jag måste bara fråga dig om ditt namn.
Ja.
Fox.
Ja.
Jag tänker ju alltid så här, Anders Foxy.
Ah.
Har du tänkt så själv eller?
Foxy. Jag har fått där lite olika, just angående Fox. Så jag har ju Foxy sådär, liksom. Vissa kallar mig Foxy Lady. Och jag bara tack för den. Inget problem med det så.
Det var fint.
Ja, faktiskt. Så att, ja, jo men ja, Fox. Så att det, ja.
Ja. Eller är det bara liksom räv som att du har erfarenhet eller?
Nej, alltså så här, Fox kommer från att jag jobbade i Las Vegas.
Okay.
För, nu ska vi se, vad blir det? 22 var jag då. Nej, 35, ursäkta om jag inte räknar baklänges, det här går inte så bra. 13 år sedan, tack så. Jo, Fox kommer ifrån att för 13 år sedan så jobbade jag i Las Vegas på en magifestival.
Okay.
Som heter World Magic Seminar. Och där träffade jag en trollkarlskollega som såg mig underhålla. Och då sa han, Anders, you're clever like a fox. Och då tänkte jag så här, Fox, Anders Fox. Det låter väl helt okej.
Just.
Så har det liksom bara hängt med i åren.
Det finns ju många liksom paralleller man kan dra med räv.
Ja.
Kommer på nu. Man kan ha en räv bakom örat.
Ja, precis.
Ja.
Det är intressant. Ja, men det är intressant. Och jag ska inte säga att jag kommer slopa Anders, men det vore bara så här Fox i sig liksom, ett häftigt namn att jobba med.
Just det. Det är det verkligen.
Ja, precis. Mm. Och det är ja, så det är liksom ja men det är bakom örat Foxy liksom lite så där trickster boy liksom.
Mm.
Ja, och det är lite det jag är en trickster boy som har kul med sin publik liksom. Ja.
Det får nästan bli våra slutord tyvärr. Ja.
Oh!
Känner du dig, känns det som att vi har fått med det mesta av dig?
Det tror jag alla gånger. Hur är det, får man göra reklam? Eller hur är det? Nej.
Jo, men det får du göra.
Man får det.
Jag brukar alltid fråga det.
Jag är bara nyfiken. Vad jag får det nu? Knas. Så där är en timme och bara, får jag berätta reklam?
Ja, nej, men om du känner att, eller om du vill att folk ska veta mer om dig, och om folk vill det, vad ska de vända sig någonstans då?
Då får de gärna vända sig till min Instagram-kanal. Mm. Där jag heter Anders Fox Magic.
Ja.
Där jag faktiskt varje måndag lägger ut en ny film på mitt projekt Magic Monday.
Just det, men det har jag ju sett.
Ja, precis. Sen har jag också en hemsida som heter Anders Fox.
Mm. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit. Det har varit jättekul.
Ja, jag har totalt glömt bort att jag hade ont i halsen tidigare. I'm feeling fabulous. Kära mina lyssnare, kollegor, älskare och vänner, vi hörs igen. Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.